Kom till mig alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. Och jag älskar det uttrycket. Då ska ni finna ro för era själar, för mitt ok är milt och min börda är lätt. Det är Jesus som säger det här, och det är den här texten som vi har utgått ifrån i den här serien som vi har kallat Vid Jesu fötter. I söndag så hade vi, alltså vi hade ju en fantastisk konfagudstjänst med dop, och då fick det här temat vila lite. Men det var ju en makalös söndagsgudstjänst. Hur många var här? Visst var det härligt? Det var fullständigt makalöst, underbart, härligt. Liksom på själva pingstdagen för att vara med och se och uppleva och glädjas över effekterna att anden är given. För vad är effekten av att anden är given? Ja, men det är inte lite tungotal för flera tusen år sedan. Utan effekten av att anden är given är att människor kommer till tro på Jesus Kristus. Och så får vi se unga människor som konfirmerar sig för att de vill följa Jesus. Vi får se unga människor som vill följa Jesus i dopets grav, därför att man har bestämt sig för att nu är det Jesus som gäller. På själva pingstdagen. Alltså, makalöst. Åh, vad det var roligt. Halleluja. Eller hur? Är du här idag? Men sen så har vi liksom två söndagar innan så har vi talat om det här temat, och vi har några söndagar kvar. Jag försöker teckna en bild av vad som händer med oss och i oss när vi för en liten stund ibland i vår vardag, med allt det hektiska som är vardagen, liksom, med allt som kan störa och allt som kan skava och allt som kan oroa, ändå ibland lyckas stanna upp och följa Jesu utmaning och kommer till honom. Vad är det som händer då när vi liksom kommer dit för att få den här vilan och ron för själen? För grejen är ju, älskade vänner, att det händer ju någonting när vi kommer till Jesus. Jag säger det igen, jag tror du missar den grej jag sa här. Jag sa så här, det händer ju någonting när vi kommer till Jesus. Jag var på så här, det låter ju fantastiskt inspirerande. Jag var på kongress ett helt dygn i Huskvarna, det låter ju ännu värre. EFKs kongress i Huskvarna. Och det är ju sån där, det är ju ganska formell historia, mycket av det, med val hit och dit och redovisningar och jox, ni vet. Men vi hade en gudstjänst i fredags kväll. Och det var mycket som var härligt i den. Då är det en kille som blir intervjuad. Jag snappade aldrig hans namn, det spelar ingen roll heller. En man i 40-årsåldern skulle jag tippa på, så där från Syrien, som har bott i Sverige ganska länge. Han berättade att han är gift, han har tre döttrar som han älskar. Och sedan han kom till Sverige så han börjat jobba som dörrvakt på krogar och klubbar och sådär. Ni vet, en sån här stor biffig kille som jag ungefär. Fast det har inte ramlat ner på honom. Och han berättade liksom, ja, men han har jobbat med det, och en del av det som han har gjort var bra. Så det har hänt grejer ibland som inte han var så där jättestolt över. Jag kan fatta läget. Och så här, och då så har han besökt den syrisk-ortodoxa kyrkan, för det ingår i traditionen. Man gör det helt enkelt. Och så där, men egentligen så hade han aldrig funderat riktigt på vad han trodde på eller tror på. Och så hände det en del grejer och han hamnade i en djup depression. Och i den värld där han levde liksom, på klubbarna och krogarna och alltihopa där, så var det ganska lätt att upptäcka att det finns en lösning, åtminstone temporär, i droger, och de är lätta att få tag på också. Men det funkade inte riktigt för honom, för han berättade att han mådde bara sämre och sämre och sämre, och missbruket och depressionen började liksom påverka relationen. Han sa att det höll på att kosta med äktenskapet, det höll på att tappa relationen med mina flickor, och liksom det blev bara värre. Så mötte han i något sammanhang en av församlingens pastorer, och de började prata, och han får evangeliet förklarat för sig, och så tänker han, jag måste få ge det här en chans. Och så möter han Jesus och blir totalt förvandlad. Född på nytt, blir döpt för en ny start i livet. Och så står han här, den här stora biffiga dörrvakten, och tårarna rinner för hans kinder när han berättar om ett liv som aldrig har varit bättre än vad det är nu. Och så får han en fråga, och jag tyckte det här var så starkt. Han får en fråga då i intervjun: vad vill du säga till oss som lyssnar på dig? Jag fick en känsla av att den här killen visste nog inte riktigt vad en kongress i evangeliska frikyrkan är för någonting. Eller vilka som är där. Och det är bra ibland, tror jag. Vi har drygt 500 ombud från en massa församlingar i Sverige. De flesta är övertygade om har gått med Jesus betydligt längre än den här killen. Och jag kan tänka på ett sätt liksom att det han sa då skulle kanske passat bättre i något väckelsemöte med människor som var samlade som inte känner Jesus så där väl. Men det han sa, det har liksom etsat sig fast. Jag tänkte, ja men det är ju det här vi behöver. För han står där med tårarna rinnande och så säger han så här: kom till Jesus, bara gör det, tveka inte en sekund. Och det säger han till förtroendevalda församlingsledare och ombud vid evangeliska frikyrkans kongress. Och till en hel hög pastorer: kom till Jesus, bara gör det, tveka inte en sekund. Vad har du med dig från kongressen i Huskvarna, Hultberg? Det där. För grejen är att det spelar ingen roll hur länge man har varit frälst. Om man har varit frälst i 50 år eller har varit frälst sedan igår. Eller om du inte ens har tagit det steget än. Det är det här vi behöver. Kom till Jesus. Bara gör det. Tveka inte en sekund. Vi har pratat om under de här söndagarna att det finns en massa berättelser i Nya Testamentet som handlar om hur människor i olika situationer i livet plötsligt befinner sig vid Jesu fötter. Och det är rätt så många sådana. Och då kan man tänka, vilken ska jag välja och tala om och predika över så här? Och en av de mest välkända är antagligen, tänker jag, den här om Marta och Maria. Det är två systrar. Den ena är som man ska vara. Hon liksom fixar och donar och ser till att det är städet och fixar käk. Och så här. Det är viktigt. Hon fixar käk. Och så här. Medan Maria, hon bara sätter sig ner för att lyssna på Jesus vid hans fötter. Liksom så här. Och Jesus säger att Maria gjorde rätt. Och den berättelsen kommer om ett par veckor i den här gudstjänsten den 9:e. Så finns den med. Och Danne ska predika på söndag. Jag vet inte riktigt vad han har valt, men nu tar jag en för att vi ser. Men för mig så var inte valet så där jättesvårt. För även om det finns många berättelser och bibeltexter som handlar om det här, så är det en av de här berättelserna som jag känner, alltså den här berör mig på djupet varje gång jag läser den här berättelsen. Och den har funnits med i mitt liv i mer än en predikan, kan jag säga. Och den har nog dykt upp här och där under mina år här också. Och jag har tänkt att kanske berör den mig så djupt därför att den på så många sätt definierar den jag skulle vilja vara. Både som människa och som pastor. Det kanske inte är olika saker. Nej. Den definierar liksom vad jag vill stå för och den kyrka jag vill bygga och vad jag skulle önska att vår kyrka står för och vill vara. Och det evangelium som jag vill predika. Och det handlar om en kvinna som vi egentligen inte vet så där jättemycket om. Hon bara dyker upp mitt i en story liksom. Och vi vet nästan inget om henne. Men det verkar som att de som var med visste ett och annat om den kvinnan. Och det här är en viktig berättelse. Den finns med i olika varianter i alla fyra evangelierna. Men det är också, ska man kanske säga då, en av de berättelser i evangelierna där detaljerna skiljer sig allra mest mellan de olika evangelisterna. Grejen är att den skiljer sig så pass mycket mellan de olika evangelisterna när de berättar en story om en kvinna så här. Så att många teologer och bibelforskare menar att egentligen är det nog faktiskt två olika händelser. Ungefär likadana men inte riktigt. En som inträffade i början av Jesu offentliga tjänst och en som inträffade strax innan hans död. Och det är möjligt att det är så, jag vet inte. Då tänker jag liksom att då kan man ju undra varför ingen av evangelisterna har med båda de berättelserna i så fall. Men det spelar inte så stor roll. Därför att den här berättelsen har något viktigt att säga till dig och mig. Och till vår församling och till den här tiden och allt det vi står i. Och vi läser den från Lukas evangeliet. En av fariséerna bjöd hem Jesus på en måltid. Han gick hem till farisén och lade sig till bords. Nu fanns i stan en kvinna som var en synderska. När hon fick veta att han låg till bords i fariséns hus kom hon dit med en alabasterflaska med balsam och ställde sig bakom honom vid hans fötter och grät. Hon började väta hans fötter med sina tårar och torka dem sedan med sitt hår. Och hon kysste hans fötter och smorde dem med sin balsam. Farisén som hade bjudit in honom såg det och sa för sig själv. Hade han där varit en profet så hade han vetat vad det är för en kvinna som rör vid honom. Att hon är en synderska. Det finns en massa frågor att fundera över i den här texten. Och en av de frågorna måste någonstans bli, åtminstone för mig. Varför var Jesus bjuden på den här middagen? Alltså det är en farisé som har bjudit hem honom. Och det var ju inte den typen av människor som Jesus oftast käkade lunch med. Eller hur? Jesus blev ofta kritiserad för att han åt med fel sorts människor. Men nu är han ju hos en av de där rätta människorna. Och man kan undra lite grann ifall Simon, som han hette då, hade bjudit in Jesus för att på något sätt förnedra honom. För att visa sitt förakt. För man ser när man läser längre fram i texten, vi kommer dit, men jag säger det redan nu. Han gör inget av det som en värd förväntades göra för sina gäster. Det står lite längre fram. Alltså det är lite grann som att om du blir bjuden på middag och liksom när du kommer till det här huset så är det är knappt någon som kommer att öppna dörren för dig när du kommer för att liksom snika in själv. Det är ingen som tar din ytterrock och värden eller värdinnan kom inte ens fram till dig för att hälsa dig välkommen. Jag vet inte om du har varit med om det en gång. Jag har inte det. Men jag kan tänka mig att om man skulle vara med om det. Så skulle man nog börja fundera. Är jag verkligen bjuden? Jag kanske läste fel. Det kanske var liksom ett brev där det stod att jag inte var välkommen på fest. Eller? Käre Christer Hultberg. Vi vill bara meddela att du är inte välkommen på fest hos Stig Ola och Britt-Marie på onsdag eftermiddag. Liksom. En som definitivt inte var inbjuden var den här kvinnan. Och det är som att hon har en etikett i pannan. Hon är en synderska. Vilket fruktansvärt vidrigt ord egentligen. Det är på något sätt som att det är ganska känt vem hon är och vad hon är. Och de flesta bibelforskare som har kommenterat den här texten, de är rätt överens om att den här feminin formen av ordet synda, den blir nästan värre. Visst blir det det? Han är inte bara en syndare, hon är en synderska. Det är det. Att det handlar om att hon var en prostituerad. Och jag har tänkt ganska mycket på vad är det som driver henne? För hon måste ju inse och veta att hon är inte välkommen hem till Simon. Det måste ju vara den känslan hon har. Att jag är nog inte välkommen dit. Men jag går dit i alla fall. Men hon vet att Jesus är där. Och hon vill få träffa honom. Och kanske har hon hört honom prata om Guds rike någon gång förut. Eller kanske har hon bara hört talas om honom. Kanske är det så att någon av hennes vänner som har fått hjälp har berättat för henne om hoppet som han väckte. Eller befrielsen som han gav. Eller den här nästan odefinierbara känslan av upprättelse och värde. Och inre helande. Vi vet inte riktigt, men det vi vet och ser det är ju att den här kvinnan har en så desperat längtan efter att få möta Jesus så hon struntar i alla regler och alla normer och alla sociala koder. Hon kraschar Simons middagsbjudning. Hon bara måste få träffa Jesus. Låt mig bara få stanna upp och säga det här, för det här tror jag är viktigt. Jag tror att det här är ett budskap från Gud till vår församling. Att vi behöver inse och fatta, förstå, begripa och agera på det faktum att de människorna finns runt omkring oss, dygnet runt, dag efter dag, överallt. De trasiga, de uttröttade, de längtande och de sökande. De kanske inte ens vet att det är Jesus de längtar efter och söker. Men de finns här mitt i vår fina stad. Som ett desperat rop efter hopp och mening. Varje dag. Överallt. Dygnet runt. Simon tycker att Jesus borde fatta vem hon är. Och grejen är att jag tror att Jesus mycket väl fattade vem hon var. Och Simon vet vem hon är. Och det kan man ju fundera på hur han visste det. Men det gjorde han. För honom så innebär den vetskapen att han vill ta avstånd ifrån henne. Distansera sig. Och för Jesus är det precis tvärtom. För honom betyder den vetskapen att den här kvinnan är en syndare. Att han vill komma närmare. Att han vill se henne. Att han vill möta henne. Han har ju kommit till sig själv för att söka efter och rädda det som är förlorat. Och Jesus vet vad Simon tänker. Så han berättar en liknelse för Simon. En riktigt, riktigt enkel liknelse. Jag tror det är den enklaste liknelse Jesus berättar. En del är krångliga och svåra att förstå. Den här är superlätt. Vem som helst kan begripa den, till och med Simon. Säger så här. Då sa Jesus till honom: Simon, jag har något att säga dig. Han svarade: mästare, säg det. Så kommer det. Två personer stod i skuld till en penningutlånare. Den ena var skyldig 500 denar, den andra 50. När de inte kunde betala, efterskänkte han skulden. En rätt osannolik story ändå. Efterskänkte han skulden för dem båda. Vem av dem kommer nu att älska honom mest? Simon svarade: den som fick mest efterskänkt, antar jag. Och Jesus sa: du har rätt. Och den här berättelsen blir ju på något sätt en illustration av någonting som Jesus säger i ett annat sammanhang. När han säger, Jesus, du kommer ihåg det. Han säger: det blir mer glädje i himlen över en syndare som omvänder sig än över 99 rättfärdiga som ingen bättring behöver. Och det i sig är ett intressant yttrande. För det finns inte 99 rättfärdiga som ingen bättring behöver. Har aldrig funnits och kommer aldrig att finnas heller. Vi är alla syndare. Och saknar härligheten från Gud, skriver Paulus i Romarbrevet 3. Och han beskriver i det kapitlet också ett par gånger det här. Jag brukar säga det är de mest hopplösa verserna i hela Bibeln. Så att säga. Ingen rättfärdig finns. Inte en enda. Ingen som söker Gud. Ingen som gör det rätta. Inte en enda. Halleluja. Men grejen är att Jesus visar på skillnaden mellan den här kvinnan och Simon. För sedan vände sig mot kvinnan och sa till Simon, ser du den här kvinnan? När jag kom in i ditt hus gav du mig inget vatten för mina fötter. Det här kommer den här kritiken mot hans värdskap lite grann. Så. Hon har vett mina fötter med sina tår, torkat dem med sitt hår. Du gav mig ingen hälsningskyss. Men sedan jag kom in har hon inte slutat att kyssa mina fötter. Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. Därför säger jag dig, hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som har fått lite förlåtet älskar lite. Låt mig bara säga det här. Det här är utanför mitt manuskript, men jag tror det här är viktigt att än en gång slå fast. Det är inte det att Jesus säger att det finns människor som har lite synd och människor som har mycket synd. Men det finns människor som har låtit Jesus ta hand om ett större syndaberg än andra. Det finns en del som tror att de inte har så mycket, så de har inte fått så mycket förlåtelse därför att de inte har bett om mycket förlåtelse. Det är skillnaden. Så Jesus tar ju upp lite brister här, Simon, hur han är som värd och så där. Men det är ju inte hans huvudpoäng, det fattar till och med du. Utan det handlar om något djupare. Att den här kvinnan har fattat vem Jesus är och ger honom sin hyllning. Hon ger sin hyllning till han som snart kommer att gå i döden för hennes skull. Medan Simon inte alls har velat förstå och ta till sig vem Jesus är. Ser du skillnaden? Och grejen är att Simon är den som borde ha förstått vem Jesus är. För han är en skriftlärd. Han är en farisee. Han är en sån här som plöjer Bibeln dagarna i ända. Som kan citera allt. Han kan Guds ord. Vet vad skrifterna säger om Messias. Han vet alltihop. Säkert har han hört Jesu undervisning. Annars skulle han inte ha bjudit in honom. Han har sett vad Jesus har gjort för att hjälpa och upprätta och befria människor. Han borde ha fattat. Men det är som han inte vill. Men den här kvinnan som inte har blivit undervisad, som inte har gått i skolan, som inte har fått undervisning i skrifterna, som inte egentligen har koll. Hon har ändå koll för hon har sett och hon har hört och hon har förstått. Vad var det Johannes skrev som vi citerade för ett par söndagar sedan? Att det sanna ljuset, som är ljus åt alla människor, skulle komma in i världen. Han kom till det som var hans eget. Hans egna tog inte emot honom. Och så kom den här väsen. Men det är de som tog emot honom. Och de som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Och de som tror på hans namn. Jag vill gå tillbaka till Lukas 7. Sen sa han till henne, dina synder är förlåtna. Då började de andra bordsgästerna fråga sig, vem är han som till och med förlåter synder? Men Jesus sa till kvinnan, din tro har frälst dig. Wow. Gå i frid. När jag läste den här texten på nytt igen i veckan som gick, så var det precis som att den helige ande frågade mig, Christer, vem är du i den här berättelsen? Och det brände till. Att svara på den frågan blev en mycket jobbigare process än jag först trodde att det skulle vara. Alltså det första och enkla svaret är ganska givet. Jag är en syndare som är frälst av nåd. Så i den här berättelsen så är det förstås den här kvinnan som representerar mig och dig. Vi är som hon liksom. Och jag har inga problem med det heller att erkänna mitt totala beroende av Guds nåd. Inte bara en gång, utan gång på gång och dag efter dag. Det är bara nåden. Vi sjöng det här tillsammans för en stund sedan. Det är bara nåden som räddar oss. Amen. Men det var som om den helige ande inte gav sig, för de här frågorna fortsatte i mitt inre. Ja, men sen då? När du har fått nåden och upprättelsen och förlåtelsen, vem blir du då? Ouch. Och jag fick någonstans erkänna, fast jag verkligen inte vill det, att ibland är jag Simon. Det händer att jag är Simon. Men jag vill vara Jesus. Och det är ju märkligt, älskade vänner, hur lätt det är att tänka om sig själv, att i jämförelse med många andra så tillhör jag nog de där 99 rättfärdiga som ingen bättring behöver. När jag jämför mig med andra. Och så blir man dömande, bedömande, hård och kall och avståndstagande. Tills man kommer till ena kyrkan. På nytt igen blir påminn om att det finns inga 99 rättfärdiga som ingen bättring behöver. Om de inte finns så kan varken du eller jag tillhöra dem. Amen. Är du här? Nu ska jag börja predika. Jag lyssnade på en predikan i veckan. Jag gör inte det jätteofta. Det skulle man kunna tro att man gör som predikant. Men jag gör inte det, men ibland gör jag det. Jag lyssnade på en predikan i veckan. En av mina favoritpredikanter heter Andy Stanley. Han predikade om en annan kvinna. Du vet den här kvinnan i Johannes 8. Som blev påkommen med äktenskapsbrott och som fariserna släpar med sig till Jesus. Du kommer ihåg storyn, va? Alltså Jesus... De frågar Jesus så här, ja men lagen säger ju att hon ska stenas till döds. Vad säger du? Och så säger inte Jesus någonting alls överhuvudtaget. Utan han böjer sig ner och ritar eller skriver vad han nu gör i sanden där. Du kommer ihåg storyn. Ingen kommer ihåg den. Alla kommer ihåg. Ja, vad bra. Och då tar Andy Stanley upp den här eviga frågan. Vad var det Jesus skrev eller ritade? Och den har ju liksom predikanter och teologer och författare hållit på med i årtusenden. Vad var det han skrev? Liksom. Så finns det en mängd olika teorier om detta. Och sådär. Men Andy Stanley hade en take på det här som jag faktiskt inte har hört förut. Men som jag faktiskt spontant gillade väldigt, väldigt, väldigt mycket. Man sa ungefär så här. Alltså Jesus ritar cirklar i sanden för att inkludera. Man ritar en cirkel runt den här kvinnan för att inkludera. Så han säger, hon är min. Hon är med. Hon är på insidan. Han säger, Jesus ritar cirklar i sanden för att inkludera. Det är bara fariséer som drar streck för att exkludera. Oh, så bra. Eller hur? Jesus ritar en cirkel runt ditt liv, runt mitt liv. För att inkludera oss. Säg att du tillhör mig. Jag har köpt dig med mitt blod. Om du vill så får du vara med. Och så kommer du och jag ibland som fariser. Och så drar vi ett streck och säger att du får inte vara med. Det är inte Guds ande. På något sätt så upplever jag att Gud vill fråga oss idag, ena kyrkan och dig och mig som enskilda. Vem är du i den här berättelsen om Jesus, Simon och kvinnan? Vem vill du vara? Och vem vill vi vara som kyrka? Vilken sorts kyrka vill vi vara? Vill vi vara en kyrka som ritar cirklar och inkluderar? Eller vill vi vara en kyrka som drar streck och exkluderar? Det finns ett ord. I Jakobs brev. vet, Jakob av alla. Han som, får man säga, är ganska noga med att saker och ting ska gå rätt till. Han som en del människor tycker, han är nästan lite logisk, va? Jag hade sådana problem med Jakob och hans brev för några år sedan. Så jag bestämde mig för att jag ska hålla på med det här tills jag knäcker den här nöten. Jag höll på i 2 år i Jakobs brev. Varför? Därför att jag fick inte ihop hans tal om att det är våra gärningar som är grejen. När hela resten av Nya Testamentet säger att allt beror på Jesus. Och sen hittar man också hos Jakob, fast han är noga, en ingång som visar, ja men det är ju nåden. Det handlar om hos Jakob också, han bara döljer det rätt väl. Men det finns ett ord hos Jakob som nästan förvånar mig. När han säger så här, kolla. Tala och handla så som den som ska dömas efter frihetens lag. Och det här är viktigt. Det här är, för att använda ett Hultbergskt uttryck, det här är sjukt viktigt. För det ser ut som att man kan välja som kristen vilken lag man vill bli bedömd efter inför Guds tron. Frihetens lag, det är samma sak, samma lag som den som Paulus kallar för livets andes lag. Och den, skriver Paulus, den har gjort oss fria från en annan lag som är syndens och dödens lag. Så frihetens lag, livets andes lag, det är en lag som är grundad på vad Jesus har gjort och inte på vad vi kan prestera, lyckas med eller nå upp till. Och det är en lag som frikänner på grund av vad Jesus har gjort. Och det Jakob menar, tror jag, det är att om den lagen, för jag tror att det är helst den lagen vi applicerar på våra liv, eller hur? Nådens lag, frihetens lag, frikänd i domen. Visst är det den vi gärna applicerar på oss själva. Om vi applicerar den på oss själva, om den lagen gäller dig och ditt liv, så är det utifrån den lagen som du måste se och handla mot andra människor. Och så fortsätter det. Det var domen blir obarmhärtig över den som inte har visat barmhärtighet. Mot den som har varit Simon. Men, står det, och jag älskar det här uttrycket, barmhärtigheten triumferar över domen. Och att du inte säger halleluja nu betyder att du inte har fattat vad Gud har gjort genom Jesus Kristus i ditt liv. Barmhärtigheten triumferar över den dom som du hade förtjänat att få. Varje gång. Och då kan man säga, ja, men är det inte viktigt hur att människor lever rätt och att vi slutar synda och omvänder sig på riktigt och blir helgade och rena? Det är klart att det är viktigt. Men, och det jag säger nu, det är ingen snällhetsfilosofi, om det nu finns något sånt. Och det är inget försök att komma med ett urvattnat och humanistiskt evangelium utan syndanöd eller omvändelse. Utan det här är Guds ord som säger att barmhärtigheten alltid triumferar över domen. Alltid. Så älskade vänner, låt oss vara en kyrka som inte bara talar om Jesus, utan som talar som Jesus. En kyrka som inte bara berättar stories om hur Jesus mötte människor, utan som möter människor som Jesus mötte människor. En kyrka som inte bara pratar om Guds hjärta för de trasiga och de längtade och de utsatta och de sökande och de vilsna, utan som har Guds hjärta för de trasiga, längtande, utsatta, sökande och vilsna. Och då är det en grej som jag har upptäckt under de här veckorna när jag har förberett den här serien predikningar. Och inte minst den senaste veckan när jag har förberett mig för den här predikan. Så är det en grej som jag har insett mer och mer. Och det är för att jag ska kunna vara sån, så behöver mitt hjärta smältas ner gång på gång. Så att jag blir av med min hårdhet och min självrättfärdighet och mitt uppblåsta ego och mina förutfattade meningar om andra människor. Jag behöver komma till Jesus. Falla ner från hans fötter och låta hans kärlek förvandla mig igen och igen och igen och igen. Kom till Jesus. Bara gör det. Tveka inte en sekund. Amen.